Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Idag sitter jag i studio med en person som... Ja, nu ska ni få höra hur vi börjar det här programmet. En applåd till dig, Jill Dahlström.
Tack.
Jag kunde nämligen läsa i... Ja, det var väl mitt i Tyresö eller någonting sånt, så stod det: Jill Dahlström tog initiativ till parafotbollslag, och då vann du, eller er förening, eller vad man nu säger. Ni fick en utmärkelse.
Mm, det stämmer.
Vad roligt.
Ja, ja, jättekul.
Du har varit med på radion 3 gånger förut.
Mm.
Nu får du berätta historien. Vad är det du har startat?
Jag har startat ett parafotbollslag för ungdomar med NPF, alltså en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi började i Tyresö FF 2021, och sen flyttade vi över till Tyresö Strand FC 2023.
Så var det, ja.
Ja.
Vad gör man då? Vad är parafotboll? Jag är ingen sportreporter. Din far har berättat massa saker för mig. Dala Dahlström, han har varit med här i ett 60-tal program. Fotboll är någonting han verkligen kan. Men jag vet inte så mycket, och det kanske inte lyssnarna vet heller. Vad är ett parafotbollslag?
Alltså, det är egentligen inte jättestor skillnad mot normfotbollen. Den största skillnaden är väl målgruppen. Att egentligen så har parafotbollen, eller paraverksamheten överlag, har 3 stora målgrupper. Den ena är personer med intellektuell funktionsnedsättning, synnedsättning, eller de som är blinda, eller de som har en rörelsenedsättning, till exempel CP-skada och så. Men personer med NPF har ingen egen del i paraverksamheten, men man kan liksom få vara med ändå om man inte klarar av normlagen.
Mm. Och ni är ganska många nu, va?
Ja, vi är någonstans strax över 20 spelare. Jag tror att vi är uppe på 22 någonstans kanske.
Och är ni ett stort antal ledare med?
Ja, vi är 7 stycken.
7 stycken?
Mm.
Ja. Men hur kom det sig att just du startade det här, då?
Jo, men jag har en son som snart fyller 17, som har ADHD och autism. Och han spelade fotboll när han var liten, men sen blev det alldeles för svårt för honom att vara med. Han tyckte att det var jättejobbigt med alla regler och väntetider och så vidare. Så att när han sen, han blev lite äldre, ville spela fotboll igen, så fanns det inget lag som passade honom.
Aha.
Så då testade han en annan parverksamhet. Och där hade de blandat, alltså det är ju så som att målgruppen inte är NPF, så är det ju blandat med olika funktionsnedsättningar, och det funkade inte heller. Så då tog jag kontakt med föreningar här i Tyresö, och så startade vi upp för att han skulle kunna få spela fotboll.
Och då fanns det många andra föräldrar som hade barn också som ville spela fotboll?
Ja.
Ja. Vilka åldersgrupper pratar vi om?
Nu är de yngsta 10 i år, och min son är äldst då, som blir 17.
Och tävlar de mot motsvarande lag någon annanstans, eller tävlar de mot varandra? Hur funkar det liksom med tävlingar?
Det finns ett seriespel, Mälarserien kallas det för, och det är ju egentligen då personer med intellektuell funktionsnedsättning, men vi får vara med där också. Så då, vad ska man säga, istället för att man har match varje helg, så drar man ihop flera matcher på samma helg, eller samma dag, och så kallar man det för sammandrag.
Aha, okej. Okay. För att den här utmärkelsen du fick till årets barn- och ungdomsledare, det var en utmärkelse som gavs av RF SISU Stockholm, och det är Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildare.
Ja.
Och de har 2500 idrottsföreningar. Så bland dessa 2500 idrottsföreningar valdes du ut, alltså?
Ja. Ja, det är det var ju inte helt väntat, om jag ska säga så. Men det var väldigt roligt.
Ja, du hade ingen aning om att du hade blivit nominerad?
Jo, men jag fick en heads up att jag hade blivit nominerad.
Ja.
Och sen så fick man ju veta... För de ringde och gjorde liksom en liten intervju och så. Och då gjorde de bland dem, om det var de 3 sista, eller liksom 3 finalisterna.
Du hade lite känt på gång att det skulle bli?
Ja, jo, men jag visste ju att jag var en av de tre som var kvar, eller vad man ska säga. Ja.
Ja. Och då fick er verksamhet 10 000 kronor?
Mm.
Det är inte så dumt.
Nej, det är väldigt trevligt.
För hur finansierar man en sån här verksamhet i vanliga fall? Ni jobbar helt ideellt.
Mm, helt ideellt. Sen har ju alla ledare förutom Dala då, som ju också är med och är ledare, har ju barn i laget.
Ja.
Men ja, Dala har ju mig i laget och sitt barnbarn då, så att han... Ja.
Ja.
Men annars så, det är ju ingen som får någon ersättning för att man är med. Utan det är ju verkligen bara helt ideellt.
Ja. Hur ofta tränar ni?
Det är en gång i veckan.
Vilken dag?
Måndagar.
För att var inte torsdagar en gång också? För det var någon gång när jag skulle träffa Dala. Då är det så att fotbollen går först. Om det inte är så att din far väljer liksom... vad heter den där? Gå-fotbollen.
Ja,
den går också, den är också helig. Ja. Och hans barnbarn går allra först.
Ja, så är det.
Det är rätt. Men om vi då tar de här diagnoserna, vi som inte kan där. Vilka problem har man om man har ADHD, autism? Vad är det som gör att man har kanske svårt att vara med ett vanligt lag?
Oj, det ser ju jätteolika ut. Men generellt så kan man säga att det är det här med att stå i kö. Att vänta länge på sin tur till exempel. Det kan vara väldigt, väldigt svårt. Man hamnar på andra tankar, man går iväg och gör någonting annat, eller man blir, ja, man tappar fokus på övningen. Gruppinstruktioner brukar kunna vara väldigt svårt. Och sen är många väldigt, ska jag säga, väldigt inte styrda av regler, men om man har sagt så här, okej, men nu får du en pass. Och sen så kanske ledaren gör en fel pass första gången till den här andra spelaren. Och så får de en pass till. För andra kanske det är helt självklart. Ja, men det var ju ledaren som gjorde fel. Det var inte spelarens fel. Men då blir det så, men det var ju bara en pass.
Okej.
Okay. Att det liksom blir, man hakar upp sig. Många hakar upp sig på de här små detaljerna som kanske ingen annan tänker på.
Nej.
Och då förstår jag ju inte heller kanske ledaren alltid varför det blir en reaktion. Så har det varit mycket för min son tidigare. Nu är han så pass stor så att det går oftast att... Ja, han har lärt sig de där sakerna.
Ja. Ja. Men ni som är ledare, ni är framförallt då föräldrar?
Ja, precis. Förutom Dala då.
Förutom Dala, han är också förälder.
Ja, sant.
Och morfar.
Yep.
Ja, men då måste ni liksom känna varje unge, liksom varje spelare, liksom ta hänsyn. Den här personen tänker så, den här personen tänker så. Hur klarar ni av det?
Det är svårt,
ja.
Men man lär sig ju. Jag tänker att det bland det viktigaste med laget överlag är att alltså det är relationen till varje spelare. För att annars så går det egentligen inte alltså får att fungera. Sen har ju vi så ett krav är att alla har en vuxen kvar.
Jaha, så att det finns någon på plats,
ja,
som kan hjälpa till om det strular till sig.
Ja, precis.
Ja. Men du, alltså från 10 år upp till 17 då, eller 16 år stod det på er hemsida.
Ja, precis. Han fyller 17 om en vecka eller två.
Ja. Men hur funkar det? Kan en 10-åring spela mot en 16-åring eller 17-åring?
Det går, men det vi gör på träningen är att vi delar upp dem i grupper. Både efter hur långt de har kommit fotbollsmässigt, men också ålder. Sen har vi har en spelare som fyller 10 som är jätteduktig på fotboll, och min 17-åring eller snart 17-åring har inte en chans mot honom.
Okay.
Så att, då spelar det ingen roll att han är mindre. Nej, men alltså rent om man tittar på våra spelare så är de dels väldigt vana vid att vara med olika åldrar.
De är det? Ja. Och det är både tjejer och killar?
Just nu har vi bara killar i laget, men vi har haft en tjej. Men man är välkommen oavsett, man får vara vad man vill. Men just nu är det bara killar.
Jag höll på med skolverksamhet, eller vi satt i barn- och utbildningsnämnden för länge sedan, när alla de här diagnoserna kom. Det var ju alldeles nytt då. Och då vet jag att i skolan var det svårt, därför att någon som var autistisk, här, nu talar jag om mina gamla fördomar här, det var en person som behövde liksom påputtning för att göra saker, annars så gjorde de liksom, gick de in i sig själva. Så det var de behövde stimulans. Medan den som hade ADHD hade liksom en liten propeller i sig som klättrar på väggarna. Så att i början där så när de tog barnen tillsammans så var det svårt, därför de ena behövde liksom bli stoppade i sin stimulans. Allting var stimulans, allting. Medan den som inte, som var mer autistisk, så att då vet jag att de, då separerar de på de här barnen. Ja. Så vissa barn ville ha fullt med bilder runt omkring sig och så här, saker, ting som, och man gjorde samma sak. Medan de andra ungarna skulle inte ha någon stimulans alls runt omkring sig, för annars kunde de inte koncentrera sig på det de skulle göra.
Ja,
hur funkar det med liksom introvert och extrovert?
Alltså jag skulle säga att det funkar bra, eftersom att de tycker om fotboll.
Ja.
Så man samlas kring det intresset. Men sen är det ju många av våra barn som har både och.
Vadå både och?
Alltså man har både ADHD och autism, som min son.
Ja.
Och då, det krockar ju oftast inom dem själva.
För ADHD, då är man, går man på olika stimuli och har lätt att tappa fokus?
Det beror på vilken typ av ADHD du har.
Jaha, okej, är det så också?
Ja, det finns, det finns en som är mer hyperaktivitet och impulsivitet. Och sen så finns det en där man har framförallt koncentrationssvårigheter.
Okay.
Det vanligaste är att man har både och.
Aha, okay.
Det är det som man kallar för ADHD överlag. Det är liksom, då har man alltihopa.
Jag tror det heter DAMP på min tid.
Ja, jo, det man säger när man pratar om DAMP nu, det finns inte som diagnos.
Nej.
Men då har man också oftast motoriska svårigheter.
Okay.
Men jag skulle säga att hittar man liksom en mellanväg, alltså man håller ner stimulansen, man försöker liksom säga inga bollar som studsar, man samlar alla i en grupp och så ställer man en vuxen bredvid de som pratar mest.
Ni tänker så, det är ju bra.
Ja. Ja. Och sen har vi ju spelare som behöver få
påputtning.
Så de behöver påputtning, men också kanske att få instruktionerna individuellt.
Okay.
Så då tar man det i grupp först för de som klarar det, och sen så vet vi också vilka som behöver lite extra, då går man och ställer sig bredvid dem och säger, ja men vet du, vi tittar först, eller förstod du det här? Så man har ju lärt sig vilka som behöver vilken typ av hjälp.
Men vad betyder fotbollen för de här barnen då? För de går ju i skolan oftast i specialskola, eller heter det särskola, eller vad heter någonting?
Nej, alltså de går inte i, det kallas för anpassad grundskola numera. Mm. Förut så hette det ju särskola. De allra flesta går inte i anpassad skola. Då måste man ha en intellektuell funktionsnedsättning också.
Ja, ja.
Men det finns ju resursskolor. Det är många som går i mindre grupp, men de allra flesta går en vanlig skola.
Är inte Stimmet ganska duktiga på det här?
De har ju, förr haft mindre grupper. Redan liksom innan de mindre grupperna fanns, eller vad man ska säga. Nu har jag dålig koll på hur de jobbar, men de har ju den delen av Tyresös elever som går i anpassad grundskola i liksom låg- och mellanstadiet också. Mm. Så att jag tror att de generellt har ganska bra koll.
Ja, för jag vet att i Hanvikens skola, där mitt barnbarn som bara går i förskoleklass, där har de mindre grupper, och jag har en granne som är jättenöjd, för hon har en dotter som har, om det är ADHD eller någonting sånt, som inte funkade förut. Och så när de börjar där så funkar den här tjejen.
Ja.
Så de är så jätteglada att allting går så bra i en vanlig skola.
Mm. Jo, men de allra flesta funkar.
Mm.
Sen är det ju helt beroende på vilken lärare du får.
Mm.
Vad är det för rektor? Hur ser liksom tankarna ut kring de här barnen?
Mm.
Det finns många anpassningar man kan göra som funkar. Alltså det funkar för alla barn.
Mm.
Har du bildstöd, tydlighet och så vidare, då är ju inte det dåligt för någon av barnen i klassen egentligen.
Mm.
Men för de barnen som har NPF så kanske det är det ju ännu viktigare, så att säga.
Jag då, som är nästan lika gammal som din far, 2 år skillnad, då på vår tid, då var ju liksom den som var annorlunda, var ju väldigt annorlunda. Det var liksom, vad ska man säga, vi hade ganska mycket mobbing på vår tid, utan att det ens hette mobbing. Det slogs på skolgården och man satte ungar i OPS-klass eller specialklass, och allihopa visste att det liksom var sån här, du är en CP-ung, alltså det var hur mycket sånt som helst. När mina barn gick i skolan, som födda på 80-talet, då var det mycket mer tolerant. För då hade alla de här, liksom, det var mer annorlunda barn. Det var inte lika hårt. Liksom, man fick vara lite, man fick ha annorlunda kläder. Jag tyckte liksom att wow, vad långt det har gått.
Ja.
Och nu när mitt barnbarn då börjar förskoleklass i Hanviken, så är det fullt med barn som är annorlunda utifrån min gamla synpunkt liksom, som de får vara sig själva.
Mm.
Och det är inte så att mitt barnbarn säger titta den är sån eller den är sån eller den är så, ingen, så att de hela den här, vad ska man säga, toleransen mot att vara unik. Det tycker jag har ökat. Vad är din synpunkt på det?
Jag kan hålla med dig. Jag kan märka skillnad från när jag var liten också. Jag är också född på 80-talet. Och då var det fortfarande ganska vanligt med att man satte sig i OPS-klass.
Ja.
Och så. Men alltså, toleransen tror jag bland barnen har ökat.
Ja,
eller vad man ska säga. Att liksom, det är inte alls lika så här, du är så. Utan där är det nog mer tolerant. Men det förekommer ju fortfarande en hel del liksom, uteslutning eller att man, ja, att man inte får vara med. Men det är ju vanligare idag, eller jag ska inte säga att det är vanligare med diagnoser, men det är väl att man har blivit bättre på att upptäcka svårigheter eller behov tidigare. Uh-huh. Vilket gör att det är många fler som också vet om att de går inte runt hela livet och känner att okej, någonting är det, men vad är det med mig som är annorlunda, utan att man vet det redan kanske när man är yngre, vilket gör att det pratas mer öppet om och så vidare. Mm. Så det tycker jag är bra. Jag vill ju inte att det ska behöva döljas, utan det ska ju få vara öppet, så att säga.
Och sen verkar skolan också duktiga på det här med, på vårt heter det rastvakter. Det var elaka lärare som gick omkring och skrek till oss. Nu är det fullt med vuxna fritidspedagoger eller vad det är för någonting ute på rasterna.
Mm.
Och det är liksom mycket mer strukturerad lek eller de hittar på grejer. Så när jag kommer hämta mitt barnbarn så är jag helt förvånad. Det här är det 100 ungar och ingen slår ihjäl varandra. Nej, jag skojar. Men det är en annan, det är en kreativ känsla. Och även om man går in i klassrummet så är det vissa ungar när det varit dåligt väder sitter och ritar på fritids. Det är liksom snällare. Är det din uppfattning?
Kanske. Alltså, jag ska inte säga att jag är expert på det, så min son har ju inte gått i vanlig skola sen lågstadiet. Han har ju alltid gått i mindre grupper eller i resursskola och så vidare.
Vilken skola gick han när han var liten?
Han gick i Stimmet.
Han gick i Stimmet.
Mm, han gick i Stimmet. Och det var inte att skolan var dålig. De gjorde jättemånga bra anpassningar. Men det är ju så att den vanliga skolan funkar inte för alla i alla fall.
Nej, nej, okay.
Utan en del behöver ju betydligt mer stöd än vad man kan få. Sen har han haft en fruktansvärd skolgång i alla fall. Men det var inte på grund av Stimmet. Utan där gjorde de verkligen det de kunde. Jag skulle säga att det är fler, hur ska jag uttrycka mig, alltså vissa saker har blivit lättare för en del barn, medan vissa saker har blivit svårare. Alltså skolan överlag är ju ganska fyrkantig och säger så här, du ska passa in i den här mallen, och gör du inte det så passar man inte in. Då finns det liksom ingenting som man riktigt kan, det finns inget fack att krypa in i. Samtidigt som skolan också har blivit, det är väldigt, väldigt mycket att man ska tänka själv, vilket ju är bra i och för sig, men att man liksom ska också reflektera, man ska utifrån sina egna tankar och åsikter skriva texter och så vidare.
Rena universitetstänket.
Ja, men lite så. Och det är många barn med MPF som har svårt för att just helt utifrån ingenstans få fram en tanke, skriva ner den, hitta strukturen och så vidare.
Det tycker även vuxna är svårt.
Ja, precis. Så då kan det ju bli väldigt jobbigt.
Ja. För att lite grann, den här katederundervisningen som var för länge sedan, när jag gick skolan, då var det också liksom väldigt mycket ordning och reda, så att det var ju väldigt lätt med regler. Man visste precis vad man skulle göra. Mycket mer fyrkantigt.
Ja.
Ja. Men det var också lättare för många killar. För nu pratar jag, nu generaliserar jag så fullt, för det här är mina erfarenheter. Att vi flickor var väldigt duktiga på det. Skulle vi räkna 20 mattetal så gjorde vi det.
Mm.
Medan killarna hade fullt upp och kasta sudd, som det fanns på den tiden. Men de var också väldigt mycket med behov av styrning.
Mm.
Och sen när det blev en friare skola, jag kommer ihåg när kunskapsskolan kom och då alla elever skulle planera sin egen dag.
Ja.
då ramlade alla de där killarna bort, för de kunde inte planera en dag.
Nej.
De behövde styrning. Så det här är liksom, alla barn passar ju inte in i samma mall.
Nej. Och det är väl det som är problemet.
Det är det som är problemet.
Ja. Och man kommer ju aldrig komma dit. Det är inte heller meningen att alla ska passa in i det. Och jag tror att det är väl det som är svårigheten i samhället överlag. Mm. Alltså det finns ingen mall som passar alla. Och det borde inte vara så att det ska finnas.
Nej.
Men hur hittar man en medelväg där liksom alla får...
Ja. Ja. För ändå måste alla lära sig läsa, räkna... Någon form av, vet du, någonting man sen kan försörja sig på. Man måste bli, och det som var bra förr, nu känner jag liksom, jag är en helt annan generation. Det var ju liksom att killarna förr fick göra lumpen.
Mm.
Då lärde de sig liksom massa disciplin och konstigt. Jag gillar ju absolut inte, jag är ju pacifist, jag gillar inte det. Men lite grann var det skolning, eller scouter eller någonting sånt. Och så fick man ett jobb ganska fort. Ett dum-dum-jobb ibland, alltså man stod i en fabrik och gjorde samma sak. Men det passade även människor som inte var så teoretiska eller sånt.
Nej,
idag
precis.
Ska vi allihopa bli de här akademikerna.
Ja.
Och det är ju inte så himla lätt för alla.
Nej, verkligen inte. Och det finns ju många olika typer av jobb idag om man tittar. Men det är ju fortfarande att oftast behöver ha en ganska hög utbildning. Du måste ju i alla fall ha gått ut gymnasiet med okej betyg.
Ja.
Vilket det är ju jättesvårt för många att göra. Så att jag tänker att det är ju... Vad ska jag säga? Nej, jag tappade bort den tanken.
Ja, det är så vi människor funkar. Ja. Alla tankar kommer inte som en rak linje i huvudet. Men Jill Dahlström, hur tänker du framtiden för din son då? Kommer han att kunna få ett jobb?
Det hoppas jag.
Vilka talanger har han som han skulle kunna utnyttja? Förutom spela fotboll då?
Förutom spela fotboll, ja, han skulle inte bli ett fotbollsproffs.
Nej.
Så är det, alltså, han är ju precis som Dala och mig väldigt bra på att prata.
Ja,
han är väldigt verbal och kommunikativ, han älskar att prata.
Radiopratare kanske?
Det har han inte gjort, men han skulle säkert kunna tänka sig att göra det.
Vet du vad, ta hit honom så får han börja. Vi behöver yngre förmågor.
Absolut, han skulle nog inte tacka nej. Nej, men han är ju van att bli intervjuad och har varit
det?
Med på flera, Min stora dag och Autism Sverige har ju samarbeta kring hela spektrat som ett seminarium de har
i mars.
Så där har han ju varit med och varit intervjuad och så. Så att han tycker att sånt är kul.
Han gör det?
Ja, det tycker han är roligt.
Han är social?
Han är väldigt social och sen har han samtidigt svårt för sociala kontakter.
Om det styrs av andra?
Nej, det går inte. Får inte styras av någon annan. Det är bara hans egen vilja.
Ja.
Men han är väldigt social samtidigt som han har svårt att läsa av sociala koder.
Ja, det är väl det också som är ett problem. Va?
Ja. Så att det krockar lite där och autismen kan ibland bromsa eller göra att han behöver tydlighet och rutiner och så vidare. Medans ADHD drar på sig, jag vill inte ha de här förbaskade rutinerna. Jag vill göra det här impulsiva och så blir han istället väldigt trött.
Okay.
Utav det. Men andra kvaliteter, så han är väldigt, väldigt bra på att prata för sig, att argumentera för sin sak. Det som jag oroar mig mest över är väl att han ska orka med. Alltså, för han har också en tendens att han kör bara på och kör på och kör på och sen så till slut så blir han helt utmattad. Och då behöver han ju väldigt mycket återhämtning och så. Ja, men att hitta en balans i livet, det är inte så lätt för någon. Men ännu svårare för honom.
Jag fattar. Nu tänker jag faktiskt backa lite grann, Jill Dahlström. För att jag vet ju lite om din bakgrund.
Ja.
För att du kommer från Bagarmossen.
Yes.
Och din far och mor flyttade hit med dig på grund av fotbollen.
Gjorde de?
Ja.
Herregud. Okej, ja.
I alla fall, det har Dala sagt, att här i Tyresö fanns det ju tjejfotboll.
Okej.
Att det var, på den tiden var det proffslaget med hon som heter Marta.
Ja, just det.
Ja, så ni var här mycket?
Ja, det var vi.
Och då var det här fotbollen, tjejfotbollen var som störst. Alltså Tyresö var ju störst i Sverige på tjejfotboll. Och du spelade fotboll.
Men jag var aldrig någon proffs.
Nej, jag vet. Men... Det här fotbollsintresset var det som Och ja, du är tjej. Ja. Han har en dotter som spelar fotboll här i Tyresö. Fanns det väldigt duktiga tjejfotbollslag.
Mm. Absolut.
Hur gammal var du när ni flyttade hit?
Alltså jag var vuxen när vi flyttade hit.
Du var vuxen när vi flyttade hit?
Ja, och jag flyttade hit först. Så han har nog tappat minnet, tror jag.
Det, men det kan vara jag som har tappat minnet också. För att han pratar just om att Tyresö tjejfotboll. Ah, flyttade du hit först?
Jag flyttade hit först.
Hur gammal var du då?
Jag var 20.
20? Men du kom att flytta från Bagis hit då?
Alltså jag gick gymnasiet här.
Aha.
Jag gick barn och fritid och det var liksom, de närmsta skolorna var, det var Tyresö eller Farsta. Ja. Och Farsta hade väldigt dåligt rykte just då.
Och Tyresö hade jättebra rykte då?
Ja, så att då valde jag att gå i Tyresö. Så att jag gick ju under gymnasiet, hela gymnasietiden liksom i skolan här.
Okay.
Och trivdes och tyckte att det var bra. Sen när det var dags att flytta hemifrån så gjorde jag en kort mellanlandning i Skarpnäck i så här ungdomslägenheter där, ja, som jag också var med och i det projektet och liksom startade.
Roligt,
ja. Så det var kul. Och så flyttade vi dit och sen, jag hade en pojkvän då, så vi flyttade liksom tillsammans. Och sen strax efter det, 05, så flyttade vi till Tyresö. Då fick vi en trea liksom i bostadskön. Och så, ja men det är klart, det tar vi väl. Tyresö var ju bra.
Ja, Tyresö är bra.
Ja. Ja. Och sen flyttade ju mamma och pappa 07.
Så du har aldrig bott på Grepvägen?
Nej.
Aha, nu, jag har helt fått fel. Alltså jag tror, det är nog jag som inte kommer ihåg det. Jag vet bara att Dallas, liksom, det var fotbollen som drog honom hit. För att ja, det var mycket här att titta på fotboll.
Ja, absolut. Jag menar, det laget som han var, eller lagen ska jag säga, för han har ju haft flera lag bakom oss sen, mötte ju också ofta Tyresö. Det var ju liksom, ja, de var ju väldigt, väldigt bra och det var, de lagen han tränade i Bagmossen hade också väldigt bra spelare, så att det blev ofta bra matcher däremellan.
Men hur gammal var du när du började spela fotboll då?
Fem kanske.
Ja.
Mm. Han började träna flickor födda 84 och det är ju ett år äldre än mig, så att jag hoppade liksom med lite där med de som var ett år äldre.
Så fotbollen har alltid varit en stor del av ditt intresse och fritid?
Ja. Mm. Jag är inte jättebra på fotboll ska jag säga, utan jag är ganska medioker.
Är Dala bra på fotboll?
Ja, nu skulle jag säga att han är rätt bra teoretiskt. Kroppsligt, inte så värst.
Men han har ont i sina fötter också, stackaren.
Ja. Så att, han har varit väldigt bra på fotboll. Man märker det också när han ska förklara eller så, att han har ju grunderna väldigt klara för sig och vill ju egentligen kunna visa, men han kan ju inte det. Så då blir han frustrerad över det istället. Så att, ja.
Men alltså din fotbollskarriär blev liksom mest som liksom ungdom och spela fotboll. Men om man själv har spelat fotboll, är det helt naturligt att man blir duktig tränare? Eller är det två helt olika grejer att själv kunna förmedla?
Jag skulle säga att det är klart det underlättar om man har spelat fotboll. Ja. Om man liksom vet grunden åtminstone. Men annars skulle jag säga att det absolut viktigaste är att du är liksom pedagogisk och kan se...
Okay.
Vilket sätt alltså barn eller vuxna för den delen också kanske lär in på och hur man förmedlar det. För som att det är inte alla som bara säger, men spring dit, gör det och så har de fattat. Det gör de inte, i alla fall inte vårt lag. Men det är klart att det underlättar om man har grundkunskap och vet hur man gör en passning och vad bredsidan är och lite så.
Hur mycket tid ägnar du åt parafotbollslaget i Tyresö?
Betydligt mer än vad jag borde, kanske. Ja, så det är ju en timme i veckan som är fotboll.
Ja.
Alltså jag är ju, utöver att jag är med på planen och är ledare, så är jag ju också den som ansvarar för sociala medier, hemsidan. Det är jag som tar bilder och lägger ut. Det är också jag som tar emot intresseanmälningar till exempel. För det får vi ju in en hel del. Våra spelare bor ju inte bara i Tyresö, de bor ju runt om i Stockholm också. Och då är det rätt mycket att då börjar vi med att ha ett samtal med föräldrarna. Där vi stämmer av, så här, är det här någonting som skulle kunna funka? Vad har vi för fotbollskunskaper? Vad är intresset? Och så vidare. Och sen så bokar man in provträning. Och sen stämmer man av efter det. Så det är mycket liksom sådana saker. Och det är ju, ja, men och det är ju också för att det är väldigt viktigt med gruppen. Om man inte... Jag ska inte säga att om man inte passar in i gruppen, för det är inte så himla lätt heller. Men det finns ju redan en stabil grupp. Och då... Alltså man kan inte heller äventyra den genom att ta in någon som verkligen har jättesvårt där. Då förlorar vi dem som redan går.
Ja, fattar.
Så att det är en balansgång.
Fattar, ja. Ni som då är ledare, har ni liksom hjälp av varandra? Liksom, ni har ju barn allihopa med, som har MPF.
Ja.
Kan ni liksom vara stöd för varandra då också? Är det därför också som man som förälder med barn som har MPF gärna gå med i en fotboll, för man lär känna andra, man kan stötta varandra, eller vad är liksom grejen förutom att spela fotboll?
Ja, alltså vi ledare har väl mer nytta av varandra på det viset säkert också, att man har olika erfarenheter och kan liksom slå ihop dem och se så, okej, det här fungerar inte och så, men de allra flesta verksamheterna, om man tittar på normlag i fotboll, de har ju, alltså där är ju inte föräldrarna med.
Nej,
ja, det är några som kanske blir ledare då, men annars lämnar man ju av sitt barn och så går man därifrån och tar en kaffe under tiden, eller att barnen åker dit själv, och så är det ju inte hos oss, utan du förväntas vara med om det inte finns en överenskommelse sen innan att det är okej.
Ja.
Men så att för våra föräldrar blir det ju ofta att de står och pratar.
Ja.
De kanske pratar om skolan eller de pratar om någonting annat som funkar bra eller inte funkar bra. Och så får man liksom lite... man får ett sammanhang utöver liksom...
Så det är också en gemenskap och en stöttning av varandra?
Ja, det skulle jag säga.
Så det är kanske därför också man fortsätter, även om ens barn aldrig kommer bli fotbollsstjärna?
Nej, alltså det är nog inte riktigt så i vårt lag. Vi har vissa som är jättebra på fotboll, det är inte det. Men det finns ju inte en... Det finns ju ingen väg för våra... Alltså antingen spelar du normlag och blir fotbollsproffs i ett vanligt lag, alltså ett normlag. Och det kommer inte våra... Det är svårt att se att någon av våra skulle klara av att byta över till ett normlag och så bli fotbollsproffs och klara den miljön. Men vi får ju heller till exempel inte vara med i Paralympics eller den här Special Olympics. Okay. Eftersom att vår målgrupp inte är personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och då får man inte heller tävla där.
Mm.
Så att det finns ingen väg att bli fotbollsproffs hos oss, utan man får spela för att det är roligt.
För att det är roligt. Ja. Och de fortsätter också. Det är många som, det här är deras grej.
Ja, och det är ju, fotbollen är ju en bit, men sen så blir det ju också ett sätt att, alltså att behålla relationer. Man behöver inte heller vara jättebra på att själv ta kontakt. Du träffas en gång i veckan.
Ja.
Du får det gratis. I liksom relationsskapandet kan det ju vara viktigt att man också hör av sig ibland. Så här, hur läget ska vi ses? Vilket kan vara väldigt, väldigt svårt.
Mm.
Och då blir det så här, okej, men vi ses ju en gång i veckan.
Just det.
Oftare än så behöver man inte höras för att upprätthålla en relation. Och då blir ju det liksom en väg till en längre relation, så att säga. Men det märker man ju att de står ju gärna och pratar om annat. Så de får oftast en stund innan träningen där de liksom, får stå och prata om det, annat också. Ja.
Det är fantastiskt också, jag glömde läsa upp det här. Vad du prisas för.
Ja.
Du prisas för, står så här, hon prisas för sitt starka engagemang och sin förmåga att skapa en plats där barn och unga med MPF får känna sig sedda och betydelsefulla.
Mm.
Det var en fantastisk motivering.
Ja, den är väldigt fin. Ja. Jag hade ju inte fått höra den innan jag stod där och tog emot utmärkelsen. Så det blev ju, jag blev väldigt rörd.
Du blev väldigt rörd, man förstår ju det.
Det som jag har sagt det då också, men att alltså för mig är ju det här vardag.
Just det.
Så att jag tycker inte att det är så speciellt. Jag menar, jag startade fotbollen för sonens skull. Och sen att det gynnar... 20 andra ungdomar är ju ett plus.
Ja.
Och det är samma, jag är engagerad i en annan ideell förening också som jobbar just kring MPF. Och det är samma sak där. Alltså från början är det sonen och hans behov och mina behov av att få en miljö som är trygg. Där jag inte behöver utstå massa blickar eller få tråkiga kommentarer och så vidare. Och sen att det även glädjer andra människor. Det är ju bara...
Bonus.
Ja, men precis. Ja. Och, så för mig är det vardag. Jag tycker inte att det är så speciellt. Men uppenbarligen så tycker andra det.
Ja, men alltså, jag tror att ideellt engagemang i alla former blir mer och mer ovanligt. Och du är någorlunda ung människa. Och det, alltså, hela föreningslivet drivs ju av folk 60 plus tyvärr. Ja. För, att det, för att vi är upplärda med att man ska göra sig. Så att det, jag tror också att det är väldigt bra när man är... ung ledare som du ändå är.
Okej, okay, ja, vi säger så. Det låter jättebra.
Ja, och då kommer sista frågan. Vad ska ni göra för de här 10 000 kronorna då?
Vi har inte riktigt bestämt det ännu, men vi ska köpa en digital taktiktavla. Men den är inte så dyr, så en sån ska vi köpa i alla fall. Så slipper man sån här whiteboard som blir kladdiga och Dala avskyr. Och han vill ha papper och de tappar vi bort. Så att, vi tänker en digital taktiktavla. Det är nog så långt som vi har kommit. Men vi gör ju också saker utanför fotbollen. Just för att många har svårt med kompisar. De kanske inte har kompisar utanför skolan. Eller inte ens i skolan alltid. Så då försöker vi också göra saker. Så vi har varit och åkt pulka i vintras.
Ja, vad bra.
Vi har varit på Lazydom och lite sådär. Och då har ju alla fått bekosta det själva. För det finns ju ingen liksom, ekonomi i ett fotbollslag på det viset. Det finns ju lagkassa, men det är ju inte så mycket. Så att, det är väl tanken att vi använder pengarna till att göra... Ja, men antingen någonting extra utanför fotbollen eller att vi på ett sånt här sammandrag när vi åker iväg kanske bjuder på någon lunch eller alltså ja, någonting sådär extra.
Det är ju sånt jättetrevligt.
Ja.
Vet du vad, Jill Dahlström, tiden går fort när man sitter här. Jag lär mig varje gång jag intervjuar nya människor så lär jag mig massor med saker. Jag går ju först tillbaka till alla mina förutfattade meningar och sen försöka testa om de funkar, vilket de inte alltid gör. Så att det är ju fantastiskt. Och jag måste be Dala om ursäkt för att jag kommer ihåg hans historia fel. För det var länge sedan. Vi har gjort 60 program, så det var länge sedan han berättade det.
Ja.
Så, och sista, nu kommer alla sista frågan. Vad kostar det att vara med?
I fotbollen?
Ja, för ni har medlemsavgift, såg jag.
Ja, alltså det är ju föreningen som har medlemsavgift. Och det kallas för aktivitetsavgift, tror jag. Medlemsavgiften är 200, det är samma för alla inom den föreningen.
Per år?
Ja, men det är ju medlemsavgiften. Okay. Sen så tillkommer det liksom en aktivitetsavgift. Och den är 850,
Och det är det man kan ju få stöd för också. De har hittat på nya lite regler där.
Ja. Precis. Mm. Men så vi har ju en ganska låg kostnad, som att vi tränar en gång i veckan. Vi har ju inte heller matcher där det är domar
och så. Jag har inte frågat, vad håller ni i hus någonstans?
Vart vi tränar, menar du? På Tyresö skola.
Alltså ni är på Tyresö skola?
Ja, planen bredvid Tyresö skola då.
Ja, men Tyresö, det är därför det heter Tyresö strand.
Ja, men precis.
För ni är inte längre vid Tyresö FF.
Nej, precis. Nej. Vi är Tyresö strand FC.
Jättebra. Tack så mycket, Jill Dahlström, för att du kom hit igen.
Tack för att jag fick komma.
Ja, och jag ska snart göra ett nytt program här med din far.
Ja.
Vi har väldigt kul när vi gör program.
Ja, han brukar säga det.
Vi har i alla fall tre lyssnare, brukar vi säga. Det är han och jag och min man. Och ibland så är det hans syster också.
Ja men ibland lyssnar jag också.
Ja, så men titta, vi är kanske fem lyssnare. Vi ökar. Ja. Och jag som har haft det här trevliga samtalet med Jill. Och återigen, grattis till det fantastiska priset. Och vi hoppas att lägga ut en bild också på hur fin du ser ut när du tar emot det. Jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.